Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att vi får samlas denna tredje advent. Vi tackar dig för att du en gång sände Johannes Döparen som kunde peka på Jesus som världens frälsare. Och vi ber dig att du ska utrusta oss idag så att vi kan med våra liv peka på Jesus inför de människor som vi är satta att vara vittnen. I Jesu namn. Amen. är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och be om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig
som han älskar.
Herren vare med er.
Med er.
låt oss bedja.
Herre, vår Gud, du som genom Johannes döparen beredde vägen för din son, upplys våra sinnen med ditt evangelium så att vi alltid ser dina vägar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så höra Herrens ord i dagens gammaltestamentliga läsning, som är hämtad från Jesaja 51, det är alltså andra årgången. I Folkbibelns evangeliebok så återfinns texten på sidan 23. Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras där inne. Tacksägelse och lovsångsljud. Tänk på mig, du mitt folk. Lyssna till mig, du min menighet. Ty undervisning ska utgå från mig. Min rätt ska jag sätta till ett ljus för folken. Min rättfärdighet är nära. Min frälsning är på väg. Och mina armar ska döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. Lyft upp era ögon till himlen och se på jorden därunder. Till himlen ska försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare ska dö som mygg. Min frälsning ska förbli för evigt. Min rättfärdighet ska inte brytas ner. Hör också Herrens ord i dagens epistel, som är hämtad från andra Petrusbrevet 1. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Till ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det 11:e kapitlet. Jesus sa till folket: sannerligen säger jag er, bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den mindre i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Lyssna du som har öron. Vad ska jag likna detta släkte vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte. Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och man säger han är besatt. Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Låt oss så bekänna den tro som Johannes döparen, tro på den Gud som Johannes döparen pekade på. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Thank you. väl beredd. Giv nya sabbatsstunder till vila för vår själ. Gör nya nådes under, befria syndens träd, lös varje
vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen, låt oss bedja. Och du som Sion vårdar, sänd över oss din ande ned. I dina helga gårdar oss till din ankomst själv bered genom denna predikan. I Jesu namn. Amen. Så står det skrivet hos Jesaja. Ja, Herren tröstar Sion. Han ser med medlidande på alla dess ruiner. Jesaja 51. Jag satt i kyrkomötet för några år sedan. Och då var vi i Sigtuna. Och där fanns det några kyrkoruiner. Jag tror en av dem hette Sankt Lars eller något sånt där. Och jag tog kort på det för att ha till kyrka och folk. För att beskriva det kyrkliga läget i Sverige. Vi använde nog den här bilden några gånger. En kyrkoruin. Och man kan ha den bilden i bakgrunden. När man tänker på dessa ord från Jesaja till dåtidens judiska folk. Profeterna blev alltså sända att predika för Guds utvalda folk, vars rike hade besegrats och plundrats, vars städer hade skövlats och människorna blivit bortförda i fångenskap. Fienden hade alltså genom sin numerär och styrka slagit ner hebreerna. Hedningarna hade kunnat göra detta eftersom Gud tillät det. Det var nödvändigt att israeliterna fick precis den fostran som krävdes för att de skulle kunna bevaras såsom ett folk, ett enda folk med en tro. De blev förvarnade men tog inte varningen, och då var Gud tvungen att göra detta. Sedan Kristus kom så har de bästa löftena knutits till det nya gudsfolket. Alltså det folk som består av dem som kommit till Herren genom dopet och tron. Kristi kyrka kan ondskans makter aldrig besegra. Så är det ju. Men det kan vara annorlunda med den yttre kyrkan. Alltså, i den yttre kyrkan så kan vi se manifestationer av Kristi sanna kyrka. Till exempel när ett rätt Guds ord predikas. När människor verkligen åstundar Kristus och tar emot honom i nattvarden och så vidare. Då manifesteras Kristi kyrka. När människor sjunger och menar det de sjunger eller ber, då manifesteras Kristi kyrka. Men den yttre kyrkan, den kan ju ibland assimileras med världen, med otro eller avgudatro. Vi ser i vår egen tid hur stora etablerade kyrkosamfund först börjar tumma på en sak i Guds ord. Men sen så stannar det inte vid det, utan det åtföljs av mer och allt grövre avfall från det budskap som Kristus genom sina apostlar överlämnat till kyrkan för alla tider. När de första människorna lyssnade på ormens frestelse skulle då Gud ha sagt, så fick detta som följd att Herren var tvungen att kasta ut dem ur lustgården. När en församling avfaller från Guds ord eller blir likgiltig för Guds ord, ja, då får detta till följd att församlingen med tiden försvinner. Och det är ju detta vi ser till exempel i Strängnäs stift, där Svenska kyrkan nästan helt har upphört som aktiv kristen församling. Eller i vissa delar av Lunds stift, där man kan säga nästan detsamma. Eller vissa delar av Värmland, och så vidare och så vidare. Det finns inga som kommer till gudstjänsterna. Och där det inte finns några som kommer till gudstjänsterna, där finns inte kyrkan ens i yttre mening. Det är bara ett skal, en ruin, även om taket finns kvar. Kyrkobyggnaden säljs och icke-troende eller hedningar flyttar in i Guds hus och nedkallar onda andar istället för Guds ande. Och det var inte därför som människor försakade för att bygga de här kyrkorna en gång i tiden. Därför säger Jesus också i dagens evangelium, lyssna du som har öron. När Jesus ber oss lyssna så gör han det inte för att han vill döma oss. Han vill inte döma oss, det är inte därför han har kommit. Han säger lyssna eftersom han ser vår andliga nöd. Han ser den bättre än vi själva ser den. Han ser med medlidande på lärjungar som själva blivit ruiner. Och han vill bygga upp dem. Och han ser med medlidande på deras församlingar. Och vill bygga upp också dem igen. Det kanske inte alltid blir som det gamla templet i Jerusalem. Lika skinande, lika stolt. Inte samma stormaktskänsla. Men det är ändå ett Herrens tempel. Därför säger han, lyssna. Lyssna nu, min vän. Så predikans ämne är alltså, lyssna du som har öron. För det första, lyssna du som har öron, till Johannes döparen var den som skulle komma. Lyssna du som har öron, till Johannes döparen var den som skulle komma. Herren sa genom profeten Malaki, se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Det var alltså en förutsägelse flera hundra år före både Jesus och Johannes levde. Johannes döparen hade i trohet fullgjort detta uppdrag som vägröjare framför Messias. Han alltså i första hand predikat lag. Hur gjorde han det? Jo, till exempel så här, vi citerar Johannes. Omvänd er, till himmelriket är nära. Han var alltså uppfyllelsen av Jesajas ord. När det står så här, en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Han förkunnade också, som vi märker, utan någon rädsla, alltså med frimodighet. Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Det är många som är lite oroliga idag för att på fredag nästa vecka, den 21 december, så upphör den här Maya-kalendern. Ni vet det här gamla Maya-folket som har byggde pyramider och så där i Sydamerika. Och det behöver vi ju inte fästa så stor vikt vid. För det är ju ingen som vet när det kommer hända. Det kommer bli en överraskning när Kristus kommer tillbaka. Men man vet ju aldrig. Så det är bäst att vara beredd. Och vi har mindre än en vecka på oss att verkligen ha det rätt ställt med Gud i så fall. Så har det nog Johannes döparen sagt om han hade stått här idag. Han proklamerade både Guds dom över otron och att frälsningen är nära. Så både domen och frälsningen är nära. Han vittnade om frälsaren, se Guds lam som tar bort världens synd. Jesus, han förklarar att Johannes var en av de största som Gud använt som sitt redskap, som sin profet. Men frälsaren förklarar samtidigt att vi måste förstå Johannes fångenskap och lidande i rätt sammanhang. Gud vill oss väl. Han välsignar oss och han låter allt samverka till det bästa för oss. Men det finns en prioritet som han i sin vishet låter gå före vårt jordiska väl. Ofta kan han både låta det gå väl för oss i det jordiska och låta oss ge ett bidrag för Guds rikes tillväxt. Men, alltså på samma gång. Men, riktigt stora välsignelser och himmelrikets seger här på jorden sker aldrig utan att offer och försakelser äger rum hos dem som står i striden tillsammans med Kristus. När vi är hans sanna lärjungar, ja då får vi det som vår mästare. Johannes döparen fick uppleva det innan Jesus själv fick lida och dö. Att dö för Jesu namns skull är alltså inte ett tecken på otur. Guds ointresse eller glömska. Utan att Gud låter det ske för att han ser en vikt av det som sker, som vi kanske inte alltid kan se. Så Gud ser in i framtiden och han kan ju avläsa tankarna hos alla. Han vet vad som bäst gagnar så många själars frälsning som möjligt. Gud kommer naturligtvis att löna alla som delat hans nöd och gått via Dolorosa med Jesus. Men liksom Guds egen sons lidande ledde till att mänskligheten kunde få förlåtelse för sin otro och sin olydnad mot skaparen, så kan ditt lidande, där du är satt, leda till att en eller flera människor får intryck som gör att den helige ande kan röra deras hjärtan och leda dem till att höra ett rätt Guds ord. Detta med tron, Jesus och kyrkan är något som går utöver oss som individer. Guds rike är större än var och en av oss för sig. Men samtidigt lever Guds rike i oss var och en. Det stora är att vi får lov att vara en del i denna gemenskap med Kristus, hans fader, hans helige ande och alla de andra människor som har fått nåden att bli upptagna i Guds rike genom dopet och tron. I ljuset av både gåvan att få tillhöra Gud och välsignelsen av att dela Jesus smälek får vi be för dem i vår omgivning som så väl behöver höra Guds ords sanning för att komma rätt i evigheten. Vi behöver inte ge upp i vår förbön, eftersom det bara är Gud som vet vem som till slut kommer stå med segerkransen runt sin hals och med de andra miljonerna lovsjunga konungen på hans tron i himmelen. Alltså, även om man skulle tro att och tänka att den där släktingen kommer nog vi aldrig får med till kyrkan, så uttalar vi oss om något som bara Gud kan veta. Så be om tillfällen att få peka på Jesus och på den kyrka som berättar om honom. Och detta är ju en glädjefylld uppgift. Det är ju så att den som lyssnar till Guds ord får tron. Och om hon inte gör motstånd livet ut. Och livet vi fått här på jorden är ju en nådatid. Det gäller att ta vara på den. Och det bästa sättet att ta vara på den är ju att lyssna till ordet som förmår frälsa era själar. Och därmed kommer vi över till det andra idag. Lyssna du som har öron och skyll inte på någon annan för att inte komma när Jesus kallar. Lyssna du som har öron och skyll inte på någon annan för att inte komma när Jesus kallar. En del människor bryr sig inte om att ge några ursäkter alls för att komma när kyrkklockorna ringer samman till gudstjänst. Men somliga gör sig ursäkter, och det är med särskild tanke på dessa som Jesus talar om dåliga ursäkter. Jesus liknar människosläktet så här. De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte. Vad kan då det här betyda? Om kyrkan bara har glada, lättsamma sånger, flinande och underhållande präster, bortskalad liturgi och fart och fläkt i gudstjänsten, då skulle vi och säkert många andra komma dit. Ja, så kan man ibland höra. Det var en gång en kyrkorådsledamot i Skredsvik som för en 10 år sedan sa ungefär så: Bara vi får gitarrer in i gudstjänsten så kommer ungdomarna. Och det var ju fint tänkt, men det hjälper ju inte. Om vi bara har mer populär musik, mer ensidiga och lättförstådda texter, och jag övrigt bara skummar på ytan i det kristna budskapet, så kommer de yngre generationerna. Men överallt där man har provat den här modellen så har det lett till att man förlorat också de ungdomar som från början satt och uppskattade den liturgiska gudstjänst och själavårdande predikan som erbjöds. Men så var det på något sätt som att när man har ätit tårta tillräckligt länge så vill man inte äta knäckebröd igen. Man vill inte ha några fibrer igen. Och det vet vi ju att när vi blir utan näring så blir det precis som ögon som blir helt blå här runt omkring. Jaså, man kan göra si och så tappar även dessa alltså blick för vad som är nödvändigt i kyrkan och vad som är nödvändigt i tron. Innehållet i det ord som förvandlar stenhjärtan till varma troshjärtan. Det är ju det som... Så det är alltså så att förytligandet och vad vi skulle kunna kalla fördummandet av den kristna tron, det verkar ju inte så farligt i början. Det kan ta år innan resultatet verkligen visar sig. Men oftast är det något, har det något med en uppluckrad inställning till det verkligt centrala i den kristna tron. Till exempel första budet, tredje budet eller sjätte budet. Första budet: man kan dyrka jordiska saker. Eller man kan bli tycka att det inte gör så mycket med andra religioner. Eller tredje budet: man behöver inte gå varje söndag i kyrkan. Eller sjätte budet: man kan bo sambo. Eller man kan gifta sig med en som inte är kristen. Och så vidare. Man märker det också på en oreflekterad kristen tro, där man inte längre kan skilja mellan synden i sig och syndaren. Man kan alltså inte skilja på att vara generös och flat. Att vara tydlig och att vara dömande. Så ett förytligande kan alltså leda till att man både blir flat och mera dömande mot sin medmänniska. Tron har med andra ord transformerats ner från gudsfruktan till en kristligt färgad åsikt. Och detta är också en förklaring till att man heller inte lägger stor vikt vid vad som egentligen är sant när det gäller att förstå Bibeln. I äkta väckelsetider är det alltid viktigt vad som är rätt och sant. Det är en frukt av tron. Men i avfallstider så blir inget sådant viktigt. Det som är viktigt är bara känslan. Vi hade bekanta som är aktiva i en frikyrkoförsamling på middag hemma hos oss för 3 veckor sedan. Och de var alldeles förtvivlade över detta. Hur många frikyrkor har förvandlats till att det enda viktiga bara är känslan. För de här populärmusiken som har ersatt deras ursprungliga gudstjänstformer. Det enda som har blivit kvar har blivit en känsla av det här var meddragande. Upplevelsen av ett gudsmöte, alltså bara själva upplevelsen av vad man tror är ett gudsmöte, det blir viktigt. Inte mötet med Gud i sig, genom ordet och sakramenten. Och vad tjänar en upplevelse till om den inte har något stöd i Guds ords löften? Och Jesus har ju knutit sina löften till sitt ord och sina sakrament. Så en känslokick kan man få även av rent världsliga konserter och arrangemang. Så är det ju. Och när människor genomskådar det så slutar de gå även till den kyrkan. Och det är ju sorgligt. Men problemet är i detta perspektivet att de människor som man tänkte då som är ute i världen som man skulle locka till sig på detta viset, de kommer ju inte heller. Så den så kallade förnyelsen var helt meningslös. Sen har vi en annan variant. Det finns andra som vill glida undan och ge ursäkter. Ja, det är ju de som vill angripa själva innehållet i tron. Om kyrkan bara anpassar sig till den eller den nya idériktningen eller modetanken i samhället så kommer man att bli mer accepterad och återfå sin etablerade ställning bland de främsta i landet. Och så många välmenande människor tänkt. Till exempel när man införde kvinnliga präster. Eller när man började kompromissa med äktenskapet. Bara vi nu gör det så blir det lugn och ro och så får. Men vad händer när kyrkan överger Guds ord? Jo, den tappar sin kraft. Det blir ännu lättare för djävulen att inta den. Det blir ännu lättare för världen att prägla den. Och de liberala teologerna att ta nästa steg. Och knappt har man godkänt en ny synd för en nya krav reses på att överge nästa aspekt av Guds bud. Och jag kan aldrig glömma den här bilden från TV när vår nuvarande ärkebiskop stolt ska förklara för journalisterna att nu har vi infört en könsneutral äktenskapssyn. Och ingen av dem tackar honom utan de ställer förebrående frågor. Varför ska just äktenskapet vara för en man och en kvinna? Varför inte flera samtidigt? Och han ser alldeles generad ut i TV-rutan. Totalt förnedrad kyrka. Läromässiga avsteg från Bibeln och kyrkans historiska och allmänneliga förståelse av Bibeln leder förr eller senare till rena avfall. Och det vi vet av skriften, vad Herren brukar anse vara nödvändigt att göra i sådana situationer. Vi såg ju vad som hände när israeliterna avfallit och dyrkat Baal. Ja, då var han tvungen att ta bort sitt beskydd kring landets gränser och låta mörka makter visa folket vad det innebär att stå under Guds välsignelse och att inte göra det. På samma sätt blir en kyrka alltså föraktad av världen när den inte står för vad uppdragsgivaren gett den att föra vidare. Världsliga artister kommer in i kyrkorna i Sverige idag och tar för givet att de kan köra över prästen och köra sitt eget race. Jag satt hemma hos en artist för mindre än ett år sedan. En känd svensk artist som var väldigt upprörd över detta att prästen hade vädjat till honom i sakristian att vi försöker undvika applåder i kyrkan. Och han har alltså fått fel bild. Inom kulturen så har man ju sin tradition. Man tycker det är viktigt med vem som har gjort en sak. Man vill inte ha kopierat någon annans och ta åt sig äran för det. Och därför så tycker man att det är en väldigt fin sak detta med applåder. Men i kyrkan så sjunger vi ju till Gud. Vi spelar till Gud och då blir det en helt annan riktning. Det är inte artisten som är centrum utan Gud. Men om kyrkan inte har liksom visat detta från början så skapar det ju missförstånd som i sin förlängning leder till förakt för den kyrkliga seden i Herrens tempel. Och genom att släppa in världen i form av till exempel kyrkopolitik, musik, prästvigning av icke-troende liberalteologer så bäddar man för en kyrklig undergång i stil med hebreernas fångenskap i Babylon. Kyrkan hunsas och får inte ens tala om Jesus när den har sina adventssamlingar för skolungdomar i självaste kyrkan. Tafatt talar kyrkan som om hon bara vore en röst bland många i samhället. Och det är sant. Men hur kan jag säga så? Jo, så här ligger det till. Laurentius Petri och Laus Petri, de var redan inne på detta. Och för att sammanfatta deras teologi om prästen så kan man säga så här, och kyrkan, så kan man säga så här. Utan Guds ord så är prästen, kyrkan och allt vad den rymmer ingenting. Men med Guds ord så är prästen, kyrkan och alla dess gåvor allt. Den är bärare av Guds hemligheter som kan ge en människa den tro som bär in i himmelen. Så talar man Guds ord, då får man också Guds auktoritet. Och därmed kommer jag över till det tredje och sista idag. Lyssna du som har öron och ge Gud rätt. Lyssna du som har öron och ge Gud rätt. Den lyckligaste stunden som finns i en människas liv är när hon äntligen ger Gud rätt. Av naturen ger vi honom inte rätt. Hur går då detta till? Vi börjar med att se vad det är vi ska lyssna till. Vi ska lyssna till lag och evangelium. Guds ord består till sitt innehåll i första hand av dessa två storheter. Lagen handlar om att Herren i ord uttrycker sin vilja och han tänkt för hela sin skapelse, alla människor och alla samhällen. Ja, det är vad vi betecknar som lagens första bruk, lagens första användningsområde. Lagens andra bruk handlar om att den visar oss vår synd. Du är den mannen, sa ju Natan till David. Du är den mannen som har begått otukt. Och liksom en publikan fuskat med skatterna. Som liksom de där fariseerna som var oomvända dömde och såg ner på din medmänniska. Du är den där farisén som slog sig själv för bröstet mitt i Herrens tempel. Ja, du är den människan som står där naken och utblottad på allt eget inför domaren på räkenskapens dag. Att lagen visar oss vår skuld, det är alltså något som för till syndakännedom som i sin tur för till syndanöd. Vilket i sin tur leder till att du med ett ödmjukt och innerligt hjärta söker Guds förlåtelse. Så lagen lär dig fråga, var finner jag en nådig Gud? När så Bibelns andra huvudtema möter dig, budskapet om Guds kärlek i Kristus, så väcks hopp och tacksamhet inom dig. Du är redo att ta emot din medicin, för du har förstått att du är sjuk. Du förstår att Gud inte skulle eventuellt förlåta dig när du hör evangeliet. Genom evangeliet så förstår du att Guds son verkligen har lagt en grund för din försoning med skaparen. Syndens lön är visserligen döden, men Jesus har dött den döden i ditt ställe. Han har besegrat döden, vilket manifesterats genom hans kroppsliga uppståndelse. Någon annan frälsare behöver vi inte vänta på. Jesus talade allvarligt till sin samtid genom att förklara för dem att Johannes döparen är den Elia som skulle komma. Ni behöver inte vänta på någon annan. Och nu säger han samma sak plus att han även talar om sig själv. Johannes kom och han varken äter eller dricker, och man säger han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker, och då säger man, se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Det mest visa vi kan göra är alltså att ge Jesus rätt. Gud kan komma med sitt budskap genom en helnykterist eller genom en asketisk person som nykterist och asketisk person som Johannes. Men de som inte vill lyda Gud säger detta, att det här är för extremt. Vi kan inte följa någon som kräver att vi ska leva som han. Han vet inte hur vi har det, och han är otacksam mot allt gott som finns oss givet här i livet. Det är helt enkelt inte värt att följa honom eller bli kristen. Ja, men hur blir det då när någon annan typ av sändebud kommer? Hur blir det när Jesus kommer, som både äter och dricker gott? Ja, då beskylls han för att vara oseriös. Han är inte ett sådant omdöme som vi behöver. Och så gör man sig bättre än Gud. Han kan inte vara en sann gudsman eftersom han har gemenskap med publikaner och andra syndare. Han vistas i fel kretsar. Han har ingen gedigen bakgrund och utbildning. Han hör inte till de släkter som vi brukar räkna med. Och så har man hädat Gud själv. Och så kan vi se också i vår tid att en Jesu lärjunge, oavsett om han är en asketisk försakare eller en som tacksamt äter och dricker vad Gud välsignar med, så har han eller hon svårt att bli accepterad av de som inte vill överge sin otro, be Gud om förlåtelse och tacka och ta emot nåden. Så man vill inte böja sig ner på knä och erkänna att man har något eget att bekänna inför Gud. Och så har vi kommit till det som är poängen i Jesu ord i dagens text. Den som inte vill tro gör sig ursäkter, men den som vill tro har redan tron. Den som inte vill tro gör sig ursäkter, men den som vill tro har redan tron. Där har ni sammanfattningen för idag. För rätt tro, att känna igen Guds röst. Alltså en rätt tro känner igen Guds röst, oavsett om det är Johannes eller Jesus som talar. Det var också därför som Johannes lärjungar fortsatte sedan, när de inte kunde höra Johannes mer, så fortsatte de att höra Jesus. Så man känner igen Guds lag, för den är densamma. Man känner igen Guds kärlek och mildhet, för den är densamma. Jag, Herren, har inte förändrats, säger han. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och bli saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så vill jag bara påminna om vårt bokbord som kanske kan passa bra om man letar efter julklappar. Att sprida sanningens ord också på det sättet. Till sist. Hoppets Gud uppfyller er med all glädje och frid i tron så att ni har ett överflödande hopp i den heliga andens kraft. Amen. Låt oss be. Herre, vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten så att de verkligen kan få möta dig. Hjälp oss att bygga på dina löften, dina fasta löften, mer än våra känslor. Men vi tackar dig samtidigt för de förnimmelser, de känsloförnimmelser av din nåd som vi får. Men vi griper tag om dina löften och ditt ord. Jag låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Herre, vi ber dig för dem som vi nu tyst nämner. Vi ber dig att du ska kalla dem och ge oss tillfällen att ge skäl för vårt hopp. Vi ber dig för hela vår stad. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt fosterland, bevara konungen och hans familj. Och ge vishet till dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Herre, vi tackar för den kollekt som kunde gå till våra vänner i Vitryssland förra söndagen. Vi ber dig att det ska få bli till nytta för deras liv och evighet. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett hem där alla känner sig välkomna. Hjälp oss att kunna ta vara på varandra. Hjälp oss att kunna stanna upp och njuta av att vi finns. Tänka på detta. Kom Herre till de sjuka, sörjande och ensamma. Tackar dig för att Eivor fick fylla 90 igår. Och så ber vi för Mats. Du ska hela honom. Så ber vi för vår Kristina, som inte kunde komma idag på grund av sjukdom. Jag sänder oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren. Herren vare tack och lov. Alleluja, alleluja, alleluja.
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen. Amen. Amen.
idag, det har ju utlovats
nattvardsförhör. Och det blir inte så långt, för jag ska åka vidare till Stigen nu. Men det utgår i alla fall från vår episteltext idag, som handlar om det profetiska ordet. Det står ju så mycket fastare, står nu det profetiska ordet för oss. Och ni är rätt i att hålla er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Ja, det är ju detta med Guds ord. Och vad säger ni om ni, barn? Guds ord. Var hittar vi Guds ord någonstans? Var finns Guds ord? Finns det i Bibeln? Ja. Och om man inte håller sig, om vi går på natten och vi har en ficklampa, om man går bort ifrån där man har lyst upp med ficklampan, ser man någonting då? Och vad händer om man till exempel går i skogen där det finns många rötter och sånt här, och man plötsligt vad händer då? Om det ligger bröte, till exempel gamla bräder och sånt där. Man kan skära sig, ja. När man ramlar. Och det är ju det. När vi går utanför Guds ords ljus så ramlar vi. Och när det gäller Guds ord så finns det ju en del som säger ja, man kan tolka olika. Kan man det? Det handlar ju om att tolka Guds ord i sin helhet. Att förstå skriftens sammanhang. Och där har vi ju redan varit inne på lag och evangelium. Ett annat sådant riktmärke är ju detta att Kristus är centrum i skriften. Men det finns tre olika sätt att ändå behandla eller att beskriva det här med bibelsyn. Det finns en ortodox bibelsyn, det finns en konservativ bibelsyn och så finns det en liberal bibelsyn. Och när vi då ska förstå det här med hur ska vi se på Bibeln egentligen, vilken variant ska vi välja? Alltså den ortodoxa, den hävdar ju att hela skriften är Guds ord utan fel, även i naturvetenskapliga frågor. Den konservativa bibelsynen, den hävdar att Bibeln är Guds ord när den talar om sånt som har med frälsningen att göra. Men vi behöver inte tro på det som står om skapelsen, till exempel. Och sen så har vi då den liberala som menar att från början så talade de ju om att Bibeln innehåller Guds ord, men att den är ju inte i sin helhet Guds ord. På senare tid så har liberalteologin blivit mer radikal, så att man säger att Bibeln är bara människors tankar om Gud. Och det är därför som man kan jämställa dagens opinion, till exempel, med Guds ord och ta beslut därefter. Eller det är därför man i senaste kyrkomötet kunde säga att vi ser ingen skillnad mellan att försöka få frälsningen genom Kristus eller genom Mohammeds läror eller någon annan hedendom. Så den liberala bibelsynen, den kan vi lämna därhen. Den är inte kristen. Men den konservativa och ortodoxa då, hur kan vi egentligen förstå skillnaden där? Är det så att Gud har skapat världen? Vad säger ni om det?
Ja.
Men kan Gud ha skapat världen på 6 dagar?
Ja.
Är det verkligen möjligt?
Ja.
Måste han inte ha använt sig av miljarder år för att kunna göra det?
Nej.
Och varför kan han inte det då?
Gud är i himmelen, han kan göra allt vad han vill.
Precis. Och det är ju så. Jesus säger att inte en prick av lagen ska förgås för en himmel och jord förgås. Det säger han i Matteus kapitel 5. Och här så säger Petrus då: ty ingen profetia, eller framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och det är precis det som en ortodox bibelsyn går ut på, att den helige ande har inspirerat författarna, det vill säga sagt till författarna av Bibeln vad de ska skriva. Och därför så hör ju detta med att jag inte fruktar för något så mycket som att göra Gud emot. Det blir liksom en grundinställning också i mitt förhållande till skriften, för det är ju Gud som talar där. Så att man har liksom samvetet samspelar med skriften. Tyvärr blir det ju ofta så att om man börjar kompromissa med vad som står i skriften, då blir det ju ofta också en kompromiss i handling sedan.
Man ska läsa som det står och tro det som står, så får man som det står.
Ja, precis. Så det får vi tänka på inför nästa söndags högmässa. Amen. Kära himmelska Fader, vi tackar dig för din stora nåd, att du genom din heliga ande har väglett oss och talat till oss genom ditt ord, och fortfarande gör det. Och hjälp oss att hålla oss till det, så att vi kan se klart i mörkret och njuta av ljuset hela julhögtiden och framåt. Amen.
Thank you.